I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Dags för lite reklam, och veckans avsnitt sponsras av SAS Eurobonus Mastercard. Och SAS Eurobonus är ju flygbolaget SAS lojalitetsprogram, och med det här kreditkortet SAS Eurobonus Mastercard så får man Eurobonuspoäng vid alla sina vardagsköp. Så när man handlar på kortet så kan man få upp till 20 extra poäng per 100 kronor, och just nu fram till den 5 maj så kan man få upp till 5000 Eurobonuspoäng när man skaffar då SAS Eurobonus Mastercard. Och de här poängen kan man sedan använda och byta in dem mot flygresor, uppgraderingar, hotellnätter, hyrbilar, loungebesök och mycket, mycket mer. Så man kan gå in på sasurbonusmastercard.se och så testa där. Där kan man liksom fylla i hur mycket pengar lägger på olika saker, på kläder, på mat etc. Hur mycket poäng blir det, och vad kan jag sedan byta de här poängen mot? Kreditkortet ges ut av SEB Kort och Bank AB, och den effektiva räntan beräknat på ett kreditbelopp om 40 000 kronor, ett årspris på 515 kronor per år, är 19,27%, det vill säga 47 108 kronor. Och därför är det jätteviktigt att man har koll på alla villkoren, vad som gäller, och man betalar hela räkningen i tid. Så avslutningsvis ett stort tack till SAS Eurobonus Mastercard och SEB som gör Rika Tillsammans möjligt, men framförallt ett stort tack till dig som lyssnar och följer oss varje vecka.
Och så utkristalliserade sig det till den här frågan. Vad kan du ta bort från ditt liv som gör dig rikare?
Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Caroline Bolmesson. Idag har vi med Helena Roth som gäst.
Goddag, goddag.
Och jag tänker så här, Helena, du vet, du är en av våra vänner sedan flera år tillbaka, och jag tänkte på det när jag skulle presentera dig. Du har ju nästan lika brokigt CV som jag, att du har jobbat med allt från kvalitetsledning på Q-Pharma och medtechbolag. Du designar fabriker och fabriksflöden i smyg. Du har haft styrelsejobb i massa föreningar. Du tog initiativ till Skolvåren som var ett projekt på Twitter, bland annat skulle lyfta den svenska skolan. Och liksom på senare tid uppfunnit det här begreppet som jag älskar och många i forumet har börjat älska, i form av tankespjärn, som du både liksom poddar, skriver om, har en YouTube-kanal, en Patreon-community på då tankespjärnutanät.com. Mm. Så välkommen!
Tack!
Vill du lägga till något?
Nej, det låter ju brokigt.
Det låter brokigt, ja. Men väldigt roligt.
Ja, och för mig alldeles allt nödvändigt. Jag har insett det, att jag står inte ut med liksom en grejs grejen.
Ja.
Och det är kanske det som speglar sig. Ja.
Vad är den här en grejs grejen?
Jag tycker om att mina dagar inte ser likadana ut.
Ja. Så inte ett projekt bara?
Nej, eller? Precis. Precis. Mm. Jag vill liksom inte ha du vet, långa heltidsuppdrag. Oh, fy tusan. Vill inte. Så som konsult har jag varit ganska udda. Det klev jag ifrån för 10-tal år sedan. Och sånt där. Jag vill inte det.
Ja. Ja, för jag tänker så här att vi ska inte prata om design och fabriksflöden.
Nej, även om det är väldigt roligt ska jag säga.
Men jag tänker så att vi ska prata om tankespjärn, vi ska prata om lite som du och jag när vi var och käkade lunch en veckan så sa du så här, ja men mitt projekt är så här, säg ja när du menar ja, säg nej när du menar nej. Men jag tänkte faktiskt att vi skulle lite fördjupa oss lite där med tankespjärn. Mm. För att du hänger ju rätt mycket på Riketillsammans-forumet, vilket jag älskar. Jag är så tacksam för att du gör det där, för att du är en lite annan fågel där som vi ska prata om.
Som behövs, ja.
Som behövs, ja.
Ibland.
Men då skriver du på din beskrivning så här. Mamma till begreppet tankespjärn, vilket också summerar min livsfilosofi, älskar att både ge och få tankespjärn och det håller mig tack vare det i rörelse på alla plan. Mm. Så du får liksom börja utveckla för de som aldrig har hört begreppet tankespjärn och vill liksom slå upp detta i akademins ordlista.
Ja, de kommer inte så långt, men googlar man så kommer man ganska långt i alla fall. Tankespjärn för mig, Kasper har sagt till mig att du är så fysisk när du beskriver det. För det är när man hör något, ser något, försöker göra något och så hela hjärnan eller systemet bara liksom tjorvar sig. Att det är någonting som händer. Att jag ställs.
Mm.
Och det kan vara ett begrepp. Det kan vara en mening någon säger. Det kan vara en yogarörelse jag försöker göra när min kropp liksom tittar på mig och säger, alltså hallå, men är du allvarlig nu? Tror du verkligen att det här ska gå att göra? Liksom?
Vad händer det ändå när man får detta nu, tankespjärnet?
För mig så är det så att där kommer jag till ett litet gränsland. Det är någon slags pausområde där jag innan i mitt tidigare liv, om man säger, kunde jag bli frustrerad och så vill jag inte. Går från. Nu är det så här, oh, wow, vad händer här? För jag vet inte riktigt vad som finns på andra sidan. Så att det är någon slags mellanrum som jag är nyfiken på att se. Vad kommer att öppna sig av detta? Vad kommer detta att kunna bli?
Mm, så kan det bli liksom nya perspektiv kanske eller något annat?
Precis, nya perspektiv. Så det är ju ett sätt att se det på som jag tror många gör. Just det där tankespjärn ger mig nya perspektiv. Det gör att jag inte bara ser från min grad utan där är 359 till grader va? Eller hur va? Det är 359 andra grader som jag kan se någonting på. Så det är ett sätt att se det på. Men det kan ju också bli, för mig kan det också väcka ganska mycket känslor. Att du vet, jag kommer upp mot en känsla, en trosats i mig själv som jag kanske inte hade fått syn på annars, om jag inte liksom landade i detta. Va? Så det kan vara att jag får inte egentligen något nytt perspektiv, men jag får syn på mitt eget.
Mm.
Det kan också vara tankens björn.
Mm.
Det handlar ju om att vilja utvecklas då kanske.
Ja,
ja.
Det är svårt.
Jag tycker det om det.
Ja, det är svårt och inte vara nyfiken. Är du inte nyfiken så tror jag inte tankespjärn funkar. Alltså då, du vet, då kliver du aldrig över va? För tankespjärn för mig är som en invit.
Mm.
Jag måste inte kliva in i det, men jag kan. Och det händer det att jag väljer att liksom, nej fan, jag klarar allt mer just idag va? Jag har liksom precis nått min kvot. Men om jag inte är nyfiken alls så skulle jag bara stänga dörren och gå därifrån.
Mm. Men jag tänker ju på det här, alltså vad jag menar också med udda fågel, för att du föreläste på en konferens nu i höstas med massa investerare och liksom som var där just för att ja, men vi investerar, vi tycker det är kul med pengar och sen kommer du upp och är så här, ja men nu ska ni få ett lite tankespjärn här, liksom så här, hur får du ett rikare liv genom att plocka bort grejer?
Mm.
Och jag tror du vet så här, man bara plötsligt såg en massa så här fågelholkar i publiken. Och du vet, och det är så här, för jag lyssnar ju på det och liksom hört det innan, men jag var så här, ja, det är en jävla fråga som har förföljt mig nu här i liksom 4 månader. Mm.
Men det känns ändå som att du har varit där lite och petat innan, Jan, att du har pratat om oss nu. Du är 40, liksom, jag är 45. Att ja, men det kommer komma en tid i vårt liv när vi kommer göra oss av med saker. Har du sagt?
Ja.
Mm. Så jag tänkte, ja, det stämmer.
Ja, det är nog Helenas fel.
Ja, det är Helenas fel. Så ja, vad spännande det är ju.
Ja.
Men istället kan du, för att köpa massa grejer.
Ja, men kan du inte säga någonting mer om det? Liksom.
Mm. Det är ämnet som du pratade om där på konferensen.
Ja, precis. Och lite grann det där var, för det var ju en sån där grej. Jag blev tillfrågad, kan du inte hålla? Typ, absolut, sa jag. Vad vill du att jag ska prata om?
Ja, för det var roligt, för det var en massa börs-VD-ar, grundare. Och sen var så här, ja, och sen kommer Helena. Och du vet, alla bara så, undrar vad hon är börs-VD eller vad hon investerar. Och sen bara blev det sån mindfuck.
Precis, liksom. Precis. För det var det som jag fick till mig, nämligen. Kommer någonting som man inte förväntar sig att höra på en sån dag?
Ja.
Som ju då i princip riktar sig mot investerare, om man säger så. Och det är sådär, ja, vad kan jag? Så jag funderade mycket över detta. Och vi gick en promenad och jag spann på många grejer som det inte alls blev. Och så utkristalliserade sig det till den här frågan. Vad kan du ta bort från ditt liv som gör det rikare? Och det är precis en sån grej som kan ge ett tankespjärn för någon. För att man tvingas in i det där pausläget. Bara, va? Liksom. Och vi lever ju i en kultur som är så oerhört additiv, kan man säga det?
Mm.
Så att säga, vi ska addera, det ska vara mer och det ska vara bättre och det ska vara snabbare och det ska vara hippare och hotare. Alltså du vet, allting ska vara mer. Så, man ska köpa flera bilar, man ska ha många tv-apparater, man ska ha många kameror.
Ja.
Sådär. Så att bara den där tanken att fundera på, har jag adderat någonting som jag i grunden vill, som i grunden mår bra av, som faktiskt bara blir ett måste?
Mm.
Och det var det som för mig är det mer den aspekten av det hela, att det finns en massa måsten som jag har adderat i mitt liv. Vet. Ja, man köper en segelbåt, man köper en sommarstuga, man har 3 bilar. Ja, helt plötsligt har du 3 bilar som du ska ta hand om. Du har inte bara din egen trädgård, utan sommarstugans trädgård också. Alltså, du har 2 tak du måste kanske byta. Alltså, att det blir den där grejen att vi tänker oss att vi gör våra liv rikare genom att lägga till.
Mm.
Och så blir det istället att det kanske faktiskt kostar mer än vad vi tror. Och det blev bra. Det blev ett himla bra bra snack av det där.
Ja. Vad tänker du, Caroline?
Jo, jag tänker väl att jag funderar mycket på det här med minimalism. Mm. För det är ju i ropet också.
Mm.
Och har tagit bort massa grejer i mitt liv. Och en del grejer saknar jag inte. Alltså rena prylar liksom. Och en del av dem saknar jag. Så att för mig har det varit så att jag behöver liksom fundera lite innan jag tar bort saker i mitt liv.
Mm.
Men jag har nog aktivt gjort det väldigt länge. Tagit bort den upplevelsen eller den personen eller grejerna i garderoben.
Mm.
Och jag vet inte, jag tror inte att jag har varit tänkt efter så noga innan jag har gjort det. Utan det har bara varit så. Det är skitjobbigt med det där. Bort med det.
Mm.
Så att man kan ju också fundera lite innan man... ta bort grejer.
Ja.
Eller vad tänker du, Jan?
Ja, men jag tänker lite samma. Jag tänker att det är lite dit vi är på väg också, det här med säg ja när du menar ja, säg nej när du menar nej.
Mm.
Tänker jag. Men jag tänker innan vi går dit så blir jag ändå så här lite nyfiken. Detta har jag inte frågat dig om. Men jag tänker, du hänger ju ändå på ett ekonomiforum. Du är ändå här och du föreläser på ekonomikonferens. Men liksom så här, är du intresserad av ekonomismyg?
Alltså, det här är ju så... Nej! Alltså, jag funderade på det. Jag snackade med min bror för två veckor sedan. Vi facetimade, han bor i England. Och så började vi snacka igen. Vi snackade om allt möjligt. Men jag ställde honom just frågan. Du, var kommer det ifrån? Har vi fått detta med oss hemifrån?
Mm.
Och han påminner mig om någonting som jag inte har... tänkt på innan. Vi fick obligationer av morfar i julklapp, till exempel. Thomas, då min bror, han fick någon aktie i julklapp eller födelsedagspresent eller något sånt här. Jag har alltid haft ett sparkonto.
Ja.
Så att jag tror att även om jag kommer från en familj som inte egentligen har snackat mycket pengar, så har det nog hela tiden funnits där. Så jag menar, jag vet ju att jag började leta liksom schyssta, jag är då inte som min bror, jag vill ha etiskt hållbart och så vidare, va? Ja. Det började jag leta efter så fort jag flyttade hemifrån.
Ja.
Så nej, jag är piss ointresserad av ekonomi, men ekonomi i sin grund, det vill säga resurshushållning, det, alltså jag går ju igång på resurslöseri, så det står härliga till, va?
Ja.
Så att där är nog någonting i det, men alltså nej, du vet, budget och nej.
Ja, men det tycker jag med.
Ja, men det tycker inte vi heller är så kul. Men det är några andra aspekter av resurser helt enkelt.
Ja, precis, precis. Och jag tror att jag tänker på det mer. Och det har jag ju fått med mig också. Jag menar, sen jag började hänga med dig för 5, 6, 7 år sedan någonting. Så jag menar, hela det här balansekonomi med att så att säga att resurser är tid, energi, pengar.
Ja.
De här aspekterna, det har jag tänkt på innan, men det har blivit tydligare. Så jag har börjat hänga med mer också. Men jag är pissointresserad. Alltså du vet, jag har liksom ingen koll. Och samtidigt så har jag koll. Jag vet att när jag skilde mig så kom jag till det och sa, hjälp, så sa du, gör en sammanställning. Och så gjorde jag en sammanställning, du vet. Vad har jag på sparkontorna? Vad har jag på pensionskonton i olika fonder? Fan och hans moster lite till. Så här. Och du bara, wow, vilken dunderkoll.
Ja.
Och du sa, ja, det hade jag ju inte innan. Jag plockade ju fram. Men jag visste var jag skulle hitta det.
Ja.
Så att, när jag behöver det. Kan man säga så?
Ja. Alltså jag är jättetacksam för att du och Moa, ni är ju alltid de jag kommer till när jag så här, nu sitter jag fast eller jag behöver bolla eller jag behöver liksom ha nya tankar. Och det underlättar, och det tror jag för att jag har skickat en del folk till dig, så här, men ta ett samtal med Helena eller när du är i forumet, när någon kommer så här, ja, nu har jag fått 1 miljon i arv och det känns ingenting. Så brukar jag liksom så här, tagga in dig bara liksom. När jag skrev frågan så tänkte jag på det så här, jag tror att du egentligen inte är så intresserad av ekonomi, men jag tänkte precis det som du säger med resurshushållning. Men sen var jag ändå så här, fast jag tror att du är väldigt nyfiken på människa.
Ja.
Att liksom du blir så nyfiken, så här, vem är det som sitter där bakom som skriver det där? Var du inne i den tråden med gitarren?
Ja,
kommer ni ihåg Karo? Vi hade den här tråden med han som skulle...
Ja, han som vill köpa en gitarr.
Ja, jag kan meddela för alla att vi behöver inte oroa oss längre. Gitarren är köpt.
Yes! Det är succé alltså. Är personen nu glad
Wayne är glad för sin.
Jag fick känner inte att det var ett felköp.
Nej, vi var många i tråden som var så här, hejade på honom. Och han var så här, alltså det var inte meningen att det skulle uppfattas så, men liksom så, ja... Nu har jag beställt.
Uppfattas hur?
Nej, men att han inte unnade sig något. Eller att det var, men han var så här, nej men nu är gitarren beställd.
Men du,
ja.
Får jag hoppa in? Ja. Jag har ju hört er snacka om Ramit Sethi i hundratals avsnitt liksom, utan att ta med. Så jag liksom tar i tur med det. Så jag läste hans I Will Teach You To Be Rich över jul. Och så har jag lyssnat på ett par av hans, jag har lyssnat på alla hans poddar. Han har en ganska ny podd, 25 avsnitt.
Precis, med relationer.
Med relationer, så att säga, ett par och så han, och så snackar de om ekonomi utifrån olika grejer. Och den saken som jag funderar över verkligen när jag lyssnar på detta, som jag tycker han är skitduktig på att belysa, och där jag tror du har inspirerats mycket, mycket av honom, det är just det där. Man måste passa sig så man inte hamnar in i ett snålt mönster som blir så genomsyrar varje liten atom i ens kropp.
Ja.
Så att ens tanken på att köpa en gitarr blir liksom, du vet, helt främmande. Ja. Ingenting man kan tänka sig.
Ja.
Och jag tänker, där måste ju vara en av de största fällorna.
Ja.
För vad tusan ska du med dina pengar, vad ska du med dina resurser till om du inte har glädje av dem?
Ja, ja.
What's the fucking point, ursäkta språket?
Ja.
Helt meningslöst.
Nej, men jag tänker jättemycket på det där. Att det som det beteendet som får oss ofta att bygga upp en förmögenhet eller liksom spara pengar ligger ju sen i direkt kontrast mot vad vi ska göra med pengarna sen. Så att jag nu
måste precis skifta sitt beteende någonstans.
Ja, men precis, att när du bygger upp så är det så här, men jag avvarar idag för att få mer sen. Men grejen är så här, sen når man den punkten att jag kommer ändå inte hinna spendera alla mina pengar, men jag avvarar fortfarande grejer. Du vet, jag har haft såna diskussioner med min mamma som är så här, du vet, hon är 68 och sparar fortfarande liksom så här 5000 spänn i månaden. Mm. Och jag är så här, varför då? Och jag tror att det är det där, det steget tror jag är väldigt, väldigt klurigt för många. Ungefär, jag tänker på det ibland i företagen, att du vet, det är folk som är jätteduktiga på att starta ett bolag, ta 3-4 anställda, men sen kommer det inte längre. Mm. För att det som gjorde en framgångsrik, så här, jag gör allt själv och jag har full koll, är precis det som ligger i fatet i nästa fas. Man fastnar liksom i en fas, och det där har ju varit en av mina invändningar i hela den här FIRE-rörelsen. Att om du sparar 80% av din lön i 10 år, det är ett extraordinärt personlig utveckling som ska gå från att liksom
få sen vända på det.
För att sen vända på det och börja unna sig grejer. För
man tänker också att vi pratar om dem som faser. Så att först sparar man och sen så kan man gå in i en annan fas. Men alltså de faserna kan existera samtidigt.
Precis.
Det är det som jag tänkte liksom i början när vi pratade om i podden, att vad skönt att jag kan sätta undan 10% av min lön.
Mm.
Och då kan jag fortfarande spendera kanske 10-20% på annat. Och då blir det inte jobbigt att vara ekonomisk eller sparsam. Eller.
Mm.
Så att jag tänker att för vissa kommer det inte hända, utan då vill man spara jättemycket, och för andra vill man spara. Jag gillar ju att ha någon balans liksom.
Ja, fast jag tror att det handlar om hur stor skalan är. Mm. Alltså är du extrem på det ena, att så här, nej men du, så här, du kommer inte få 30 miljoner genom att spara 10% av din lön.
Nej.
Alltså så här, för att få extraordinära resultat krävs extraordinära insatser, och jag tror att ju längre ut på skalan du hamnar, desto klurigare blir det. Men desto rikare kan livet vara om du behärskar hela skalan. Problemet är att många av oss tiltar liksom, eller hamnar bara liksom i mitten, så det blir liksom varken hackat eller malet. Sen kan det fortfarande vara ett rikt liv, men jag tror att de här skiftena är klurigt. Men jag tänker, du hänger ändå på forumet, så här, du börjar få en ganska bra känsla för oss andra som hänger där. vad är din upplevelse liksom? Jag upplever så här, folk har inga problem i sparande och investering, det är snarare så att jag lär mig av dem, men jag upplever att många av oss, jag ska inte säga emotionellt begränsade, men så kan jag känna mig om mig själv ibland, att liksom det emotionella är klurigare än det excelliga.
Ja, men det tror jag. Det är nog en sådär generell sanning jag skulle kunna lägga på så att säga, snittanvändaren på forumet. Liksom. Men det jag tror mig se är just det här. Det är ju uppenbart att det finns väldigt, väldigt många som har ett extremt intresse.
Ja.
Som ju är inne och gör det där som hela din filosofi egentligen säger don't do, det vill säga det är ju finliret, det är liksom på 0,0% liksom förändringar som man är inne och pillar och liksom leker med. Och jag kan se, eller jag kan tycka mig uppleva den där lite grann, jag vill inte säga brist, men brist av just, vad är syftet? Vad ska jag med det till? Varför är det viktigt för mig?
Mm.
För det tror jag är det som gör att det kan bli lättare att också se till att man inte undanber sig ett rikt liv i väntan på ett rikt liv, utan jag vill leva ett rikt liv hela livet.
Mm.
Så. Sen att, precis som du säger, Caroline, olika, liksom, olika mycket kanske. Ett rikt liv inledningsvis kanske en picknick med kompisar i parken, medan det senare handlar om en jorden runt resa.
För att sen handla om en picknick i parken igen.
För att sen handla om en picknick i parken, ja precis. För man egentligen går lite grann så här back to your roots-varianten. Va? Men att jag tycker det är intressant samtidigt. Där är ju många trådar som blir väldigt mycket, som lyfter det emotionella, som lyfter känslan bakom någonting, som är fundersamma på det. Ja. Sen att liksom, andelen sån är väl lägre. Men det är inte så konstigt heller.
Nej, gud nej. Absolut. Men jag tänker också på det, för att du startade ju en diskussion också där som heter så här, vad kan man göra en gång men som har stor inverkan? Eller var inte du som startade, det var någon annan som startade den. Ja. Och du skrev det mest, liksom mest uppskattade svaret i den tråden. Mm. För då så här, vad kan man göra en gång men som har stor inverkan på livet och livskvaliteten? Mm. Och det är ju typ så här, fundering bortom pengar. Och då skrev du så här, få en insikt, allvarligt talat jag menar det. Insikt har en förmåga att öppna helt nya dörrar fast inte direkt något man kan beställa. Och så kommer de. Men den insikt jag har fått, som sannoliken haft en enormt stor inverkan på mitt liv och förbättrat min livskvalitet, var när jag verkligen insåg att jag inte behövde vara så hård mot mig själv. Att jag inte behövde tro på alla tankar. Jag tror att jag faktiskt kan vara varsam i samvaro med mig själv. Mm. Vill du säga någonting mer om det?
Alltså, jag har landat i det där att förmågan att få insikter är mycket, mycket viktigare än sakinnehållet i insikten. Att det är förmågan att få insikter som vi ska liksom, wow, den är helt, det är helt fantastiskt egentligen om man tänker efter. Liksom. Så där för mig, jag tror att det är en av anledningarna till att jag säger att jag har tankespjärn som livsfilosofi. Just för att det ger mig den här öppningen till att liksom tanka ner insikter, för de kommer ju någonstans ifrån. Så att vara öppen för det, och då kan jag inte vara fast i att jag har rätt. Ja, för då kommer ju, alltså du vet, då är det ju stopp. Då finns det inte utrymme för något annat. Men om det är det här har jag trott hittills, undrar om det finns något annat. Vad mer möjligt? Vad skulle det kunna vara om det inte vore så här? Så insikts, alltså liksom att vara öppen för insikter tycker jag är så, för mig är det grundläggande för ett rikt liv.
Mm.
Och jag har inte varit öppen för insikter under hälften av mitt liv åtminstone. Just för att jag var så hård mot mig själv. När jag fick insikter, eller de i alla fall kom och knackade på, så tog jag det som, du vet, att jag klankade ner på mig själv. Aha, har jag inte varit bra nog innan, va? För då har jag haft fel innan. Och så var jag så himla hård mot mig själv, så att jag, liksom, du vet, jag bara studsade bort, men jag kunde inte ta det. För att då blev jag så hård mot mig själv, så jag bara bankade på mig själv.
Jag fattar inte riktigt hur då, menar du? Att du var hård mot dig själv när insikterna kom?
Jag har varit så oerhört hård mot mig själv.
Att du ska liksom vara duktig eller prestera?
Jag måste, okay. Ja, du vet, så här, jag har extremt höga krav på mig själv. Så om jag ens kom till en tanke, du vet, när jag var tonåring, så kunde jag kunde argumentera mig blå för saker fast jag visste att det var fel. För jag kunde fan inte erkänna för mig själv att jag hade fel. För mitt värde låg i, du vet, jag kallar mig, eller folk kallar mig encyklopedia Hellenica. Mm. Liksom. Mm. Jag har rätt. Det är där i mitt värde ligger. Så om jag ställdes inför någonting, du sa någonting, och så bara, han har ju rätt. Så kunde jag inte erkänna det. För att jag blev så, du vet, jag bankar på mig själv. Och det grövsta i de situationerna. Du vet, bara liksom totalt bara sågade mig själv. I den inre dialogen.
Mm, och så i den yttre så behövde du
upprätthålla
säga
så, masken.
Jo, jag har min sann
rätt. Jag har min sann rätt. Mm. Så, du har fel.
Mm. Men handlar så mycket om att ha rätt? För jag känner väl igen det där att det kanske inte handlar så mycket om Jag tror inte det är någon som sitter och lyssnar på så här, det där känner jag igen mig i. För att det dyker ju inte upp så här, jag har egentligen fel men jag ska argumentera för detta för jag är lite dum i huvudet. Alltså det är ju inte så det dyker upp för en, utan det, hur dyker det där upp egentligen? Alltså förstår du?
Ja, hur är upplevelsen där?
Min upplevelse är, eller så att säga, det är någon slags kombination av loss of face, tror jag.
Just rädslan det där. Att bli förödmjukad.
Precis, va? Mm. Och då är det bättre att jag upprätthåller skenet utåt och sen bankar jag på mig själv inåt. Mm. För det var liksom det som var mitt mönster. Det var så jag funkade i världen. Mm. Och jag visste ju, på det här, och det tror jag är ganska vanligt också, det är bättre att jag sågar mig själv än att du gör det. För då kan jag liksom ändå upprätthålla masken.
Jag fattar exakt vad du menar, men jag tänker att det där är liksom ett dissocierat perspektiv. Alltså då satt jag utanför dig själv och tittar på dig själv. Och så är det så här, ja men det är bättre att jag sågar mig själv än att du gör det. Men jag tror inte, alltså står det, jag tror att när jag själv sitter i det där så är det inte det resonemanget. Så här, nu sågar jag liksom mig själv.
Absolut.
Det där är ju något som du har sett.
Ja, utan när man väl är i situationen. Så upplever jag så här att man argumenterar och just där i stunden så tycker man att det är rätt och att jag har fel. Men sen i efterhand så kommer den där kanske skammen eller liksom eftertanken. Eller...
Både och. För jag kan säga som så, jag säger numera att min bästa kompis är den här lilla, vet, en liten kamera som tittar på mig. Så jag kan uppleva allt jag upplever samtidigt som jag
kan titta på
dig. Så var jag inte då.
Nej. För jag menar, för du är nyfiken, två, du är så här högintelligent och du har liksom jobbat med coaching. Så att då blir det enklare att få det där perspektivet. Men när man är mitt inne i det så blir det så här... Om man inte har
kameran. Och tittar på sig själv utifrån.
Ja. När man är mitt inne i det så är det bara så här, men jag måste prestera, så här, livet kommer gå till helvete och jag måste ha pengar.
Livrädd. Precis.
Att det blir liksom en... rädsludrivet, men inte ens då tänker man att det är rädsludrivet, utan man tänker bara så här, jag måste ha pengar på en buffert. Jag måste ha en buffert eller jag måste ha, nej så här, för mig var det till och med så här, livet kommer att bli bra när jag har 50 000 på kontot.
Mm. Alltså det... Så trodde du på det?
Yeah.
Vad tror man på nu då?
Frågan
är vad man tror på nu.
Ja, men vänta, jag får utveckla det där. Så första steget var ju så här, jag måste ha 50 000 på kontot för att då kommer mitt liv vara bra, för mitt liv är liksom dåligt nu. Ja, först liksom så här 10 år senare, massa terapi senare, då inser man så här, okej, det där var bara något substitut för jag har liksom rakat ut för liksom saker att ja, men livet kan förändras. Mm. Och då var det naturligt slut att om livet kan förändras, ja men då vill jag lägga kuddar. Mm. Okej, om jag ändå ska lägga kuddar, vilka är de bästa kuddarna? Ja, men det är pengar. Mm. Okej, sen kommer vi upp i 50 000 och då var det så här, jag måste ha större kuddar. 100 000, jag måste ha ännu större kuddar för man hittar på ännu. Mm. Och där var i alla fall inte jag medveten om bara så här, alltså Jan, du vet, det handlar inte om att ha trygghet i pengarna, det handlar om att trygghet i att du kan skapa pengarna. Eller rationellt, så här, jag hade inte den här tillgången till farligast just nu, vad är farligt versus troligt, utan det var ju bara som att jag sprang runt i det där hamsterhjulet.
Men jag minns någon gång som jag hade en diskussion, jag var 16-18 år, så här, om någon låt, någon sångtitel eller artist eller någonting. Jag kan minnas känslan av att jag visste, du vet så, poletten trillar ner. Jag har fel. Han har rätt. Satan. Sådär. Och känslan av att jag vet inte hur. Jag hade inga strategier för. Hur fan tar jag mig ur det här annat än bara hamra på? Mm. Du har fel. Så det minns jag. Mm. Så att där fick jag det i stunden. Mm. Sen att det liksom... Det var någon sån där, det är ett minne som sitter i mig. Mm. Som den där att... Och på sätt och vis så är det så här, jag var nog rädd för mig själv i det. Så här, jag vet inte hur jag kan hantera detta. Så okej, kör på. Ja. Fortsätta mer med samma. Liksom. Fastän bevisligen.
Mm.
Jag också visste. Nej, alltså Helena, nu är, du är på hal is här för du har fel. Men jag visste fan. Du vet, jag har haft skitsvårt för att kunna säga, jag vet inte.
Mm. Ja, men precis. Alltså,
prestigeförlust maximal för att mitt värde låg i att jag har rätt. Eller att, jag vet. Mm. Mitt värde låg i att jag vet.
Du kan svara rätt, höga betyg, bra på proven, konsult. Alltid. Liksom.
Vad ligger värdet i nu då? Om jag bara får sticka in den frågan. Om man inte har det.
Bra fråga.
Men
Jan hoppa över den. Vad vill du fråga nu?
Nej, men jag tänkte faktiskt...
kan pausa den.
Men jag kan knyta an till den. För att jag läste någonstans, jag vet inte om det var forumet eller på din hemsida, där du skrev så här, men som allra rikast i mitt liv kände jag mig för ett par månader sedan där jag läste om en övning kallad The Gift Circle. Ja. Kan du inte säga något? För jag tror att den hänger bra ihop med din fråga. Men...
Mm, just det. Jag läste en bok av en man som heter Ken Page, som heter Deeper Dating, som... Han kom till ett ställe i boken, här, mycket övningar inspireras av, och så kom han till The Gift Circle, som då handlar om välj ut 6 personer i ditt liv och så ställer du dem en fråga, antingen skriver du ett brev till dem eller så pratar du med dem och ber dem att de ger dig sin syn på dina gåvor. Vad är din gåva till världen? Vad är det du är så jävla bra på? Så du kanske inte har en susning om dig själv ens, men som de ser. Och så stod det, om du inte har 6 personer i ditt liv som du kan fråga om detta. Hitta 3, 4 kanske, eller 2. Eller i värsta fall, har du inte ens en person så får du fråga dig själv. Så tänkte jag, penna och papper, började skriva namn. Vem skulle jag kunna ställa den här frågan till? Och verkligen känna att det här, jag kan göra det och jag vet att jag får svar tillbaka som liksom är innerliga och ärliga. Jag slutade när jag var uppe i 18 namn. För då insåg jag att jag skulle kunna fortsätta ytterligare liksom en handfull eller 10-tal till. Va? Och, var sådär. Och då slogs jag av den där, shit vad rikt mitt liv är. Jag har, för mig är det ett rikt liv. Så. Den här känslan av att jag har människor som jag står nära, som jag upplever att jag är så pass nära att jag faktiskt skulle kunna ställa en sån fråga till.
Mm.
Och bara sådär, vet, fullkomligt bara överväldigad av tacksamhet av att jag har byggt upp den typen av relationer.
Mm. Men det som var så att det var också så att frågan, för att tänka kvar i Karolins fråga, så var det så här, för att du är den du är. Mm. Alltså så här. Så liksom, för det som jag läste in i frågan var ju så här, särskiljade från prestation, alltså från doing versus being.
Mm.
Och jag tror att liksom så här, jag har ju jättesvårt, det där är så här återkommande diskussion i vår relation, liksom så här, okej. Okay. Så att jag fattar inte riktigt varför Karo är gift med mig, men jag gör, åtminstone gör jag bra shit, liksom.
Mm. Jag har funderat mycket på senaste tiden har det varit mycket i mina olika trådar. Jag är med i ett creative community där det är mycket, ja, det är mycket sårbarhet där, kan man säga. Mycket skapande, men mycket sårbarhet, mycket öppet liksom. Och jag landar i just det där att det är mitt värde, eller människans värde ligger ju i vårt varande. Så jag är, det är tillräckligt. Liksom jag tillför någonting bara som jag är. Sen är allt mitt görande liksom grädde på moset. Va? Men bara jag som människa har ett värde. Så det är väl en av grejerna som jag funderar mycket på i relation till din fråga. Men jag hade i fredagsmorse så fick jag ett WhatsApp-meddelande från en vän som bor i Nya Zeeland som skrev: åh, jag har ett behov av att prata med dig. Har du tid? Och så skrev jag, ja, 20 minuter. Och så gjorde jag mig i ordning och så ringdes vi. Och så har vi ett helt fantastiskt samtal. Där hon sa, jag behöver de här samtalen med dig emellan. Du vet, hon mässade mig för hon har ett sånt behov. Och så sa hon, för jag blir så jordad när jag pratar med dig. Det är någonting med dig som gör att jag bara kan landa in i det hela. Och jag upplever samma sak när jag pratar med henne. Men det är också sådär, det är skönt att höra det. För att den känslan kan jag få själv. Just det där, i mina poddsamtal till exempel som jag har på min podd. Så har jag 5 samtal vardera med 5 individer. Så att det blir liksom mer djupdykningar. Och så är det utan agenda, inget ämne, ingen tidsbegränsning. Så det är liksom allt från 1 timme till 3 timmar. Och det blir vad det blir. Och där är den där. Min känsla av att det blir jordat. Att vi landar in i vårt varande. För det är, var är jag just nu? Det är det som liksom får poppa i de här samtalen. Och att, du vet, alltså, jag kan inte ens tänka mig att jag för 20 år sedan skulle ha kunnat drömma om att jag skulle kunna ha den typen av samtal eller relationer. Alltså, du vet, alltså, världsfrämmande från mig. Jag har så svårt att se att jag ens skulle kunna våga för att snacka om och inte veta. Du vet, du sätter dig ner och ska snacka om någonting och har inte en susning om vad kommer det att bli idag. Medan nu tycker jag det är skitskönt. Jag ser fram emot de samtalen enormt mycket. Och vet att det blir bra. Och vet också, är det ett samtal som går åt helvete? Ja, då är det väl inte värre än att vi spelar in ett nytt. Mm. Så att där är någon slags rörlighet, någon slags dans i det där med att vara i det där varandet som jag tycker är jättefint. Som väl kopplar till det som du sa, jag har skrivit i min profil på forumet, just det här att det ger mig rörlighet på så många plan. Va? Att där är en rörelse på så många plan. Mm. Älskar det.
Det är också att det inte är kopplat till prestation då, antar jag, som gör att det finns en rörelse. För så fort det är så att nu så ska vi prestera det här eller nu ska det bli detta, liksom, då finns inte den rörelsen. Jag tror det är, om jag bara får liksom gissa.
Ja. Och jag,
du är en hippie, Helena.
Ja,
du
pratar
om det att jag fick lov att vara en hippie. Ja. Du är en hippie.
Ja, och jag tror jag blir det mer och mer och mer och mer. Liksom sådär. Ja. Och det har också varit en rörelse i mitt liv. Vi hade ett av de uppdrag som jag jobbar med, så har vi stått inför kommunikationsproblem. Och så skulle vi göra en sak. Vi skulle
Jag måste bara flika in. Alltså nu pratar sig Helena om när hon bygger fabriker. Det är det som blir så här mindfuck för mig. För vi har liksom detta så här skitskumma samtalet. Och sen blir det så här, men sen designer fabrik.
Jo, men det är jättebra att du tar det till en liksom greppbar nivå. För det behöver vara greppbart när det blir diffust. Om man pratar om,
precis. Men det coola här är, för att jag avbryter, för jag gissar att du är på väg dit. Men när det är coola, när du kan liksom så här, ta detta så här skitskumma hippie-grejen och lägga det på, alltså så här, seriöst projektmöte där vi pratar GMP-standarder i en läkemedelsfabrik som ska flytta från Sverige till norra Italien.
Ja, ja,
förlåt, nu får du fortsätta.
Bra.
Precis, just den där grejen att hur vi står inför ett kommunikationsproblem där vi inte har lyckats förmedla en grundförståelse. Och så har vi gjort olika försök och så vidare. Och så det är sådär, men det måste vara det här, vi måste göra det här och det här. Och jag bara, nej, det måste vi inte. För då förutsätter vi att grundförståelsen finns där. Vad jag fick till mig. Så här, okej, nej, om vi drar ner det på basal nivå. Så vi gjorde en typ av presentation i bilder. bildstöd.se tror jag, eller bildstöd.com. Skitbra sida. Satan i gatan vad mycket man kan få hjälp där. Så vi har varit sådär. Då har vi gjort en presentation på sätt och vis av frågor och funderingar kring korskontamination, kring flöden av disk och personal och skyddsutrustningar och så vidare. Men bilder. Mm. Hur du har du recirkulerande ventilation eller inte? Alltså. I princip ingen text.
Nej, det är så man ska kommunicera.
Du, det blev skitbra. Och då var det också sådär, ja men, nej, men vi måste göra det här och det här och det här. Nej, det måste vi inte. För att då förutsätter vi att om vi plockar hem det på basal nivå.
Så hur fick du med folk på detta? Alltså jag har haft så svårt att få folk att använda nästan bara bilder när jag har försökt hjälpa forskare att kommunicera vad det är de gör. Och sådär. Vi är ju väldigt visuella, många av oss, och får mycket genom bilder. Och slipper att läsa samtidigt som någon
precis,
pratar.
Precis.
Hur fick du med? Det är bara en fråga. Du var bara att de litar på dig. De har jobbat med dig innan. De vet så, men Helena vet vad problemet är.
Ja,
hon vet lösningen också.
Nej, det tror jag inte. Däremot, de har alla sett mina utbildningar. De har alla varit med på utbildningar jag håller. Ja, ja. När jag håller utbildningar så är det inte många ord på bilderna.
Nej, jag förstår. Så. Ja, men då har de en förförståelse.
Så de har en förförståelse perfekt. För mig där. Mm. Och sen så har vi ju nu då brottats mot den här kommunikationsbristen, glitchen i ett halvårs tid. Så att vi alla har insett att vi har börjat här, ja men du vet, dokumenten översatta till engelska, varsågod, funkar inte. Okej, vi skriver om dem. Mm. Funkar det inte? Okej, vi gör en annan grej, funkar det inte?
Så ni har testat massa. Ja.
Precis, så vi gick ner till
det. Ja, men jag förstår. Yep.
Men jag tänker ju så att det där är så här klassiskt exempel på den här princip, så här, problemet är inte problemet, eller problemet är större än problemet, att försöka liksom, du behöver titta annorlunda. Men jag tycker vi spårade ur här. För att komma tillbaka till ämnet, jag vet inte ens var vi var.
Alltså ämnet för dagen är, säg ja när du
ja, det har vi inte säg kommit nej. Till.
45
så
minuter.
Så,
45
men vi kommer till dig strax.
45 minuter sen. Nej, men vi var på det här att egentligen liksom kombinera att, liksom att du var inne så att jag kunde inte tänka för 20 år sedan att jag kunde ha det här rika livet. Liksom. Så att, men om du skulle liksom så här sammanfatta, så vad är ett rikt liv för dig? Liksom. För det som jag tycker är spännande med dig, nu bara hittar jag på och lägger ord i din mun. Men jag upplever att du har ett väldigt rikt liv, men det handlar väldigt lite om pengar.
Det stämmer.
Ja. Och det tycker jag liksom, och det är så här, och det är genuint. Det är inte så här, oh fire, jag har inga pengar så jag behöver liksom måla en apelsin grön och låtsas att det är ett äpple, men jag vet egentligen att det är en apelsin. Ja, eller
nej, har,
jag ska argumentera för att det är ett äpple.
Ja, jag ska
fortsätta med den livsstilen. Som du har sagt, men jag gör inte det längre. Det är ju varit så jävla roligt.
Ja, nej, det gör jag inte. Nej, det gör jag inte. Nej, men jag, för mig är ett rikt liv nog relation. Mm. Och då är det, jag ser det som två saker. Det är relation med andra, absolut. Och jag är duktig på det. Jag är duktig på att knyta an djup till människor. Jag har en jävligt stor familj. Mm. Fastän min liksom grundblodfamilj är ganska liten, så har jag många som jag anser mig väldigt, väldigt nära. Men jag har också blivit väldigt, väldigt bra på relation till mig. Mm. Och den tror jag är lika viktig för mig. Så jag njuter av att vara med mig. Jag trivs med mig. Jag fascineras av mig och frustreras över mig och hela den biten. Men jag tycker väldigt, väldigt mycket om mig själv. Samtidigt som jag brottas med precis all jävla skit som de flesta andra människor gör om igen. Vad är mitt värde och är jag verkligen värd det här? Och jag vet allt det där. Men det går jag i terapi för, så det är lugnt. Men jag tror att det är relationer för mig. Mm. Jag behöver inte så mycket. Jag vill inte ha, vet, jag vill inte ha bil. Jag vill inte ha, gud förbjuder, sommarstuga, eller jag vill inte ut och resa, du vet, för jag vill inte det nu längre. Jag bara såhär, nej, jag vill inte ha. Jag är jättenöjd med jag är verkligen nöjd med mitt liv som jag har. Jag trivs.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door.
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Och så finns det såklart saker som skulle kunna vara annorlunda och också fortsätta göra mitt liv rikt. Liksom.
Mm.
Så jag är inte sån där, jag vill inte förändring.
Mm.
Men jag har byggt upp ett grundliv som jag är väldigt, väldigt
glad för. För någon som blir nyfiken, hur blir man bra på relation med sig själv? Jag tror att det är något som vi ganska många kan bli bättre på.
Ja, för mig var avgörande var just det där att jag fick syn på att jag var så himla hård mot mig själv.
Mm.
För att det var ju det som gjorde att jag inte var snäll mot mig själv. Alltså, jag var gruvligt elak mot mig själv. Min inre dialog, jag brukar säga det var som att ha Hitler, Mao och Stalin boende här inne. Det var den dialogen jag hade med mig själv. När jag fick syn på det för 20 år sedan, tack vare en terapeut, så var det en insikt som var verkligen sån där life-shattering. Alltså ett pivot moment snackar man om på engelska, just det här. Liksom, du vet, helt plötsligt ser världen helt annorlunda ut.
Mm.
Så för mig är det ju det som jag gör. Därför så har jag ju skrivit mycket om det jag kallar för doing gentle with an edge.
Mm.
Så säger jag, eller på svenska, att vara i varsam samvaro med mig själv. Så att lära mig, och du vet, jag har fått lära om, jag har fått avlära mina gamla beteende, och så sitter man i någon slags void, ett där det inte finns något. Sen har jag fått lära mig, hur fasken gör jag då när jag är snäll mot mig själv, när jag inser att jag inte vet, hur kan jag stå för det på ett sätt som gör att jag inte sen bankar på mig själv på insidan.
Mm.
Så för mig tror jag det är, för mig har det varit A och O för att jag ska kunna ha kommit till den relationen med mig själv. Sen för mig har skrivandet varit avgörande. Mm. Jag började blogga 2012 och jag bloggar om mitt liv eller om vad jag tänker och tänker och så vidare. Och för mig är det verkligen så, jag får syn på mig själv när jag skriver.
Mm.
Saker som jag inte hade en aning om och det blir, kommer fram. Liksom.
Det är ju som att, jag vet inte vad man ska, men låter någon röst komma till tals.
Ja.
Som annars bara hade varit någon liten viskning. Liksom.
Men du får ju också säga så att du skriver på ett väldigt speciellt sätt. Alltså du sätter ju dig i din morning journal och sen skriver du det som...
Ja, det skriver det som dyker
ja,
upp.
Och så skriver du så att jag är trött. Ja, då skriver du jag är trött i 10 minuter.
Nej, men det tills det inte kommer, tills det kommer något annat. Och det är ju liksom metoden, eller vad man ska
du
säga.
Du kör på Morning Pages.
Morning Pages av Julia
Cameron.
Cameron, ja. För att nå min kreativitet. Men det är ju också som att man får syn på sig själv. Eller liksom, först när jag började med det så var det som att det hände saker bakom min rygg. Så jag var så, men jag vill inte ha de här kläderna längre. Kommer ihåg att jag sa så om en jacka. Den är inte feminin, jag vill inte ha den.
Mm.
Du bara, men det är ju skitbra North Face-jacka. Jag skiter i det, jag vill inte ha den längre. Mm. Det var så bara, som ett litet barn. Liksom. Mm. Ja, det är spännande. Man ska absolut skriva om man har liksom, är nyfiken på sin inre röst, så ska man skriva.
Ja. Mm. Precis. Och för mig är det så roligt, för jag har också ett dokument som heter Morning Pages, och det har jag haft i många av detta laget. Men jag kan inte göra det på hennes vis. För mig är det så, jag skriver och publicerar. Så jag bloggar, jag behöver ha den grejen. I princip är det så. Jag skriver inte annars. Jag har aldrig skrivit dagbok eller journal.
Men
är
det för att det ska
där,
studsa ut någonstans? Eller?
Jag vet inte. Vad det, jag har bara liksom landat i ett okej, så funkar jag. Ja. Om, om det inte släpps ut på något vis så tar inte jag mig i kragen och gör det. Liksom. Men har jag en blogg så blir det av.
Ja, man får hitta sitt sätt.
Precis.
Men du, jag måste bara fråga, för du sa att du fick en sån här life-changing moment.
Mm.
Och jag känner igen det där lite när man slutar slå på sig själv eller tycker att man borde liksom vara bättre eller skärpa sig. Och då, när jag slutade skärpa mig in i hjärnan liksom, så kändes det som att det blev skönt bara. Mm. Känner du igen den känslan? Ja. Att det blev skönt?
Ja.
Det blev mjukt liksom.
Nej. Ja.
Nej, men det hade varit intressant om du hade sagt nej.
Men det är faktiskt, på min svenska blogg så är det ett av de mest lästa inläggen. Jag har ett inlägg som heter att sluta ta fighten på insidan eller något sånt här.
Mm. Mm.
Och det är just det där. När jag slutade banka på mig själv så och det grövsta. Och slutade. Du borde, du måste, du skulle, du hade, du vet sådär. Du har lovat allt det där, va? Mm. Precis. När jag var sådär, jag kom till någon sådär. Jag låg i en hängmatta i Seattle hos en kompis 2014. Och tittade upp på äppelträden eller någonting sådär. Och bara så här, jag ska inte fighta med mig själv. Varför ska jag boxa på mig själv? Liksom, varför? Hur gagnar det? Vad gagnar det? Vem gagnar det? Så här, svaret på det är ingen någonsin. Liksom.
Men det är ju en insikt. Liksom, och det är svårt egentligen att översätta en insikt från sig själv till andra. För jag kan tänka mig att om man är 22, låt säga, man lyssnar på detta, man försöker bygga upp sitt liv, man försöker fixa en karriär. Alltså man måste ju skärpa sig, typ. Tror man ju. Men måste man inte det? Om man ska liksom få ordning på sitt liv.
Alltså fast vet vad
jag menar?
Ja, fast nu känner jag här. Nu känner jag här att liksom, jag tror att det kan ju vara, för mig, om jag pratar utifrån mitt eget perspektiv, så upplever jag att det där kan vara en sjukt bra drivkraft. Alltså så att jag kan hitta, okej, nu borde jag, eller nu ska jag, eller liksom så här. Problemet upplever jag, liksom, för jag tänker ju ofta, jag är programmerare, liksom, det är min Batman-karriär, kvällar och helger. Och då upplever jag det som olika program som jag har i hjärnan. Och liksom ett sånt här program kan ju få mig att göra sjukt bra shit. Ja, där kommer en kostnad med liksom, att jag tappar energi eller det kanske sänker min livskvalitet. Liksom aliveness minskar. Så jag tror för mig själv, tänker jag så här att tricket är ju att ett, se att det är ett program, ta ett kliv bakåt och sen välja vilket program vill jag köra. Alltså förstår du, att jag tycker inte så här, skitdåligt program, vi kastar ut det. Nej, för jag är så här, nej, men du vet så här, det är jävligt bra för att skapa, om jag till exempel vill ha pengar, då kan ju ett sånt program vara praktiskt.
Mm.
Liksom.
Jag kommer att tänka på, duktig flicka. Ja. Ja, så i kubik liksom, hela mitt liv. Jag gjorde slut med min duktiga flicka för ett tiotal år sedan. Och var livrädd. Du vet, min encyklopedia Hellenica, jag är den som har koll på allting. Och jag presterar. Jag har en enormt hög prestationsförmåga. Jag levererar, så du vet, jag är pålitlig.
Lite på riktigt till och med.
Du, så det stänker om, va?
Mm.
Så när jag var sådär, okej, jag började i alla fall nosa på att fundera över, kan man göra slut med sin duktiga flicka? För den kostade mig oerhört mycket.
Ja, den kostade aliveness.
Ja, på många plan kan man säga. Och då var det där rädslan för att, kommer jag inte att prestera? Kommer jag liksom inte att känna igen mig själv längre? Och så gick jag igenom det där och landade i att, jag presterar fortfarande mycket.
Mm.
Men jag gör det från en annan utgångspunkt.
Exakt.
Jag kommer in i det från ett annat ställe. Det är inte för att chefen måste tycka att jag är bra eller vad det nu än är som gör att duktig flicka-mönstret liksom går igång. Så jag kan prestera exakt samma rapport, exakt samma standard operating procedure eller vad det nu än är. Men från en helt annan utgångspunkt, vilket gör hela skillnaden. Och för mig är det lite grann som just det där att sluta ta fighten på insidan.
Mm.
När jag gör det från det stället där jag bankar på mig själv och är elak mot mig själv, så kostar det mer än vad det är värt.
Exakt.
Men när jag landar i, nu vill jag göra detta. Jag menar, för det betyder ju inte att jag inte kan jobba hårt. Jag kan jobba hårt som satan, men jag glorifierar det inte.
Mm. Nej, men det är det jag menar. För det får jag låta så här, jag var duktig flicka och sen är jag hippie och hippie är mycket bättre än duktig flicka.
Det är rubriken på det.
Jag tycker att det är absolut trovärdigt.
Ja, men det är det jag menar. För att jag vet att du presterar good shit och jag vet att i perioder jobbar du mycket, men det är det jag menar, att det är det som är tricket, vem håller i kopplet och av liksom, eller för att ta en annan metafor, i vilken jord är denna blomman planterad? Jag kan vara i den så här, shit, jag har inget värde, jag måste prestera för annars får jag inte uppmärksamhet, eller så här, jag kan prestera precis samma grej för att jag vill, för jag tycker detta är ball, för jag har valt det, för att detta är liksom det som finansierar andra grejer eller någonting. Och det är det jag menar, så att blomman ser likadan ut, men det är en jäkla skillnad vilken jord den står i.
Men jag undrar, Helena, vad gör du av ditt ego? Du vet det där som brukar ha massa åsikter och säga så här, men du, tänk om du nu, vad ska den personen säga och hur ska det se ut? Och nu måste du...
Jag ska ha cred för denna presentation.
Jag ska ha cred för denna presentationen och...
Alltså...
Whatever. Hur hanterar du det? För det är ju sånt jävla sneaky bastard egot.
Ja, men alltså, jag tror att egot är missförstått. Alltså.
Mm, säg något mer.
Jag tror att... Alltså, jag har börjat se på mig själv som en orkester. Så, vet, hela mitt jag, min intuition, min intellekt, min rörelseförmåga, alltså du vet alla de här grejerna, att det är som en orkester, du vet, du har första violinisten och du har flöjten och du har trummorna där bak och vad man nu har. Ja. Egot är en av spelarna. Den kan behövas, den har, du vet, boing, det är kanske triangelspelaren liksom. Den behövs på sina ställen. Ska inte ta över, ska inte köra skeppet, va? Men behövs emellanåt. Så att jag har nog där också slutat ta fighten med egot på det viset. Utan försöker se på mig själv och ha, jag menar, ja, mitt intellekt har ju varit dirigent i mitt liv, i min orkester, utan tvekan liksom så. Och det försöker jag ändra på. Jag vill ha en bättre balans i mitt i min inre orkester, så att emellanåt är det kanske intuition som ska vara dirigent. För att det är det som funkar då. På tal om det här med att säga ja när jag är ja och nej när jag är nej. Va? Emellanåt är det intellekt. Emellanåt är det magkänsla. Emellanåt är det vad det nu än är. Va? Och egot kan vara en av de där spelarna. Ha sina stunder. Men jag behöver liksom inte banka på den eller
nej,
kasta
absolut.
Bort
jag
det eller sådär.
Jag håller med om att egot kan ha en plats. Liksom. Men jag upplever att egot har otroligt lite som den egentligen bidrar med. Faktiskt.
Och då, det jag vet inte om jag håller med.
Egot kan man väl säga är liksom någon slags... Den ska ju se till att jag som organism fortsätter att leva, om man nu bara ska hålla det.
Ja.
Skydda mig.
Ja. Mm. Och det är väl viktigt.
Det är viktigt, absolut. Men vad ska den skydda mot? Alltså hur stort och, är hotet?
Och det är
helt ärligt.
Det är ju det samtalet.
Jag är ju aldrig hotad, nästan. Aldrig någonsin. Och när jag känner mig hotad, då är det egot som bara...
Ja, men fast jag har...
Jag upplever att egot är inte till min...
Det är relation där också. Att jag behöver vara i relation med mitt ego. När mitt ego är hotat, ja men sätt mig ner och prata med egot.
Jag
då.
Behöver bara få syn på det, så är det allt okej.
Okay. Ja.
Om jag får syn på att egot vill någonting, men det vill oftast någonting, då är allt okej. Okay sen. Då har den blivit sedd liksom.
Precis. Och jag menar, för jag kan inte, jag menar, ja, vi lever ju liv som inte är så farliga på det viset, rent liksom biologiskt på något vänster, va? Så att vi lägger ju in, jag menar, egot har ju kanske fått liksom lite frispel, han får flippa på alla de här psykologiska hittepågrejerna, och nu tittade han snett på mig, det betyder att han tycker jag snackar skit eller något. Alltså du vet, sådana grejer kan du ju gå igång på, absolut. Men jag tror att det, är, det låter som du har en ganska schysst relation med ditt ego. Ja. Den behöver bli sedd.
Ja, då och
då. Ja, den behöver bli sedd.
För att mitt ego krockar med ditt ibland, eller hur?
Ja,
det är inte mitt ego.
Jo, jag har mycket ego. Jag har absolut ego, signifikansbehov och massa.
Men det ska vi ha.
Ja, absolut. Och inte döma sig själv för det där. Men jag upplever så här, absolut att ditt ego är bra i vissa situationer. Men jag tror att det är samma sak där. Vem håller i kopplet? Mm. Är det egot som är ute och går med mig liksom, och drar mig efter sig? Eller är det jag som, liksom, precis som du kan säga, liksom, det är en spel. Jag älskade din metafor med orkester. För innan har jag tänkt på det som i den här, vad heter den där Disney-filmen?
Insidan ut.
Att jag har liksom tänkt att det där är en sån...
Du har en sån
liksom så här,
skrivbord där uppe i hjärnan med olika känslorna.
Med olika känslorna liksom. Yeah. Men om vi skulle... Det där är ett spännande, det är kanske ett samtal för ett annat poddavsnitt.
Vilket?
Du och ditt ego.
Du och ditt ego, ja, vi kan absolut prata mer om det. Jag är oerhört intresserad av egot.
Ja.
Oerhört intresserad.
Ja. Men jag tänker, det vi egentligen skulle pratat om, det var ju så här att jag frågade ju dig på lunchen här om veckan, så bara så här, men vad är ditt spel för 20, din lek för 2022? Och så sa du så här, ja men det är så här, säg ja när du menar ja, säg nej när du menar nej.
En mer, säg ja när jag är ja, säg nej när jag är nej.
Det låter ju väldigt hippieaktigt.
Ja, och det känns väldigt hippieaktigt, men alltså det här är en lång resa som jag har gjort senaste åren. Där det verkligen är det här. Du vet, insikten. Jag går i terapi sedan 1,5 år sedan ungefär. Där ingången har varit att jag ser det som en djupdykning i skam. Av olika rutiga och randiga skäl så var liksom skam. Det var slutbossen på den nivån av livet jag är på. Så är det, liksom, det är den jag inte har tagit mig an.
Slutbossen alltså.
Och sen så kommer jag liksom, du vet, levla. Och sen kommer alla bossarna komma tillbaka. Så måste jag liksom, men jag är ny level så. Slutbossen, skam. Nu ska vi djupdyka i detta. Och det har varit helt fantastiskt. Men en av grejerna som jag verkligen har fått syn på är hur ofta jag har sagt ja när jag är nej. Och hur ofta jag har sagt nej när jag är ja. Och de är fantamma lika viktiga båda två. Och jag vill inte leva så. Jag vill inte leva på ett sånt vis att jag är oärlig mot mig själv och andra. För om jag säger, åh ja, så trevligt, när hela mitt jag bara säger nej, inte fan blir det bra för dig heller.
Kan du ge exempel på när det kan hända?
Det kan vara när någon frågar, ska vi gå och käka lunch? Jag tror du sa i något avsnitt som jag lyssnade på ganska nyligen, när det var kanske något annat, just det här. Du vet, någon säger, ja men ska vi gå och göra den här grejen? Absolut. Och sen kan vi göra det här och det här och det här också. Nej men jag ville bara det där först. Så, ska vi gå och titta på en konstutställning? Ja. Absolut. Ja, och sen kan vi käka middag efter. Men jag vill hem till mig. Liksom.
Ja, det är rätt. Va? Det är absolut rätt. Det händer i mitt liv hela tiden.
Ja. Och jag, det är en av grejerna. Jag menar, det finns ju tillfällen när igen det är sådär. Ja, men jag fattar att jag är nej, fast det är ett ja för att jag har sagt något eller för att jag är förälder. Jag kanske absolut inte vill torka spior, men du vet, där är spior och torkar, då får man göra det, va? Men att det är just det där, att jag vill åtminstone hedra mig själv så att jag ser att vad jag är ett ja eller ett nej.
Ja. Hur får man syn på det där i den stunden när det är kritiskt att man då öppnar munnen och säger, det blir bara detta.
Och det är där för mig som orkesteranalogin kommer in.
Ja.
Om det är mitt intellekt så blir som styr. Så är det väldigt ofta så att det blir ja när jag är nej och nej när jag blir ja. För att intellektet kan göra någon rationalisering som säger varför det här är en god idé. Medan det är en intuition som kvider i bakgrunden. Så jag har senaste månaderna fått syn på det. Jag skrev ett inlägg som heter Nudges of Intuition. Jag leker kontor hemma hos Caspian en gång i veckan. Skulle jag dit och så fick jag en känsla av att jag skulle ta med mig en bok. Jag bara, varför skulle jag ta med mig en bok till Caspian? Jag sitter och jobbar, liksom. Det finns ingen glädje av en bok. Och jag läste just då en tjock bok, jag älskar tegelstenar. Så jag tog inte med mig den för att mitt...
Jag rationaliserade bort den.
Varför skulle jag släpa med mig en 1,5 kilos bok till Caspian som jag inte kommer att använda? Kommer jag till Caspian och har en elektriker i lägenheten som håller på att jobba? Absolut inga problem. Säger elektrikern då vid lunchtid någonting. Jag drar strömmen nu. Okej, visst, säger jag. Och så fortsätter vi. Vet. Man kan surfa via mobilen och liksom finns batteri i datorn. Men då, det var innan jag hade köpt min nya dator, det har jag gjort nu. Mm. Så en och en halv timme senare så var ju min ström på datorn liksom sådär, ner på 8%. Okej. Och så slog det mig. Det var därför jag skulle haft med mig den här boken. Då hade jag kunnat sitta här och läsa. Går inte nu, okej. Fråga elektrikern. Elektrikern, hur lång tid dröjer det liksom? Det är en stund till. Jag har jobbat tillräckligt mycket med att bygga fabrik. Så här, stund, inget bra mätetal. Nej, menar du 10 minuter, dagen, ja. En halvtimme, en timme? Var så här, halvtimme, en timme. Okej, tänkte jag, det är minst 2 timmar. Jag kan inte göra någonting. Så jag packade ihop och stack hem. Och kände, det var det jag skulle haft boken för. Och jag kände ju på mig det på morgonen. Så för någon månad sedan... Så skulle jag till Caspian igen, läka kontor, men först så skulle jag ner till Limhamn till kiropraktikakuten, till kiropraktorn. På morgonen så var jag så här, jag ska ta min plånbok, jag brukar inte ha den med, för du vet, Apple Pay liksom, eller Mobile Pay i telefonen. Okej, jag tar den, tänkte jag. Jag fick en nudge, jag följde den. Kom jag till kiropraktorn, blir kiroprakterad eller vad det nu kan heta, går och ska betala och kom på, nu vet jag varför jag skulle ha med mig plånboken. För jag ska ju inte betala privat. Nej, det utan det är företaget.
Ja.
Och då blev jag så. Ja! Här var en nudge of intuition som jag följde. Och du vet, då high-fivade jag mig själv. För det var sådär, gud vad skönt att bara följa de här.
Men Elena, är inte detta bara så här, liksom så här rationalisering? Alltså så här, sen kan jag vara så här,
vänta,
att det är rationalisering. Sen kan jag absolut vara i att livet blir roligare med sådana rationaliseringar. Men där är ju säkert 100 sådana grejer där du inte fick effekt eller verkan
absolut,
i målet för det där.
Absolut, det må vara så hänt va? Men jag tänker som så. Om man lever sitt liv utifrån tron att rationellt är basen för mänskligt liv eller för liv, ja, då är man så snett på det som man liksom vet, det är helt snett, för det är begränsat. Där kan man snacka en grad, det finns 359 grader till liksom. Så nej, tror inte det.
Nej, men alltså jag tänker ju på många sådana saker så här, behöver det vara sant eller rätt eller så här? Det behöver det inte. Gör det mitt liv rikare? Ja, det gör mitt liv rikare. Och detta fick jag från vår kompis Charlie. Mm. För han var så här, de frågade honom så här, men tror du på månlandningen? Mm. Alltså sån slamkrypa. Han sa så här, mitt liv är roligare om de har landat på månen. Mm. Så jag väljer att tro att de har landat på månen. Mm. Och jag var så här, så jävla bra.
Men jag tror också att vi lever i en tid när vi är rationellt skadade. Jag har inte börjat läsa The Master and His Emissary av Ian McGilchrist, men jag är på G.
The Master and
His Emissary. Mm-hmm. Left brain, right brain. Han har en teori om det här som så att säga, den rationella har blivit master, men var aldrig meningen att vara master. Vem håller i kopplet? När det är den rationella intellektet, då blir det fel. För det är ett begränsat synsätt. Det är farligt.
Det blir omänskligt.
Det blir omänskligt, det blir inte. Så jag tänker att vi lever i en samtid där det är väldigt lätt att göra den kopplingen. Mm. För det är så det liksom ser ut. Men alltså,
nej. Man missar den där, men jag läste någonstans för ett tag sedan om någon som skulle hjälpa till med något bygge av, inte en fabrik, men något annat. Något hus i alla fall, i något u-land. Och så sa han, men det finns en traktor i närheten och vi kan ta den och lägga alla tegelstenar i den här
skopan.
Ja, skopan. Mm. Och sen så det är mycket, mycket snabbare och blir mycket effektivare. Så sa den gamla då, det här gör vi för människan. De ska bygga det med sina händer. Och sen så var det liksom så att alla hade varit med och byggt.
Precis, rationellt, effektiv, produktivitet och så vidare. Vi tappar någonting om livet liksom destilleras ner till att bara handla om det. Där är andra
man måste liksom lägga
det
till det där mänskliga. Så vad behöver folket här nu? Vad behöver jag? Vad är hjärtat? Liksom? Eller vad ska man säga?
Ja, jag tror Niklas Delmar, en kompis också till oss, brukar ju säga så att Sverige är väl liksom ett av världens mest nationella länder. Mm. Och det är väl därför vi också har en så hög ohälsa.
Psykisk ohälsa.
Mm. Men om vi pivotar tillbaka till menar jag. Mm. Jag kan ju tycka att det där är också klurigt. Och vi hade faktiskt sånt exempel i bilen här om veckan. Vi hade varit på lekplats och så skulle vi åka och handla någonting till Freja, ville inte ha den maten vi skulle ha. Så jag sa, ja, men då får du hänga med till Ica eller vad det var, så får vi handla något annat. Mm. Och så ville inte hon. Liksom.
Hon ville inte med till Ica.
Och sen blev ju du förbannad på henne.
Liksom. Ja, tänk att det var jag som pushade det där. Ska du ha den maten du vill ha, så får du följa med till Ica och hämta den.
Ja.
Jag vill att kom jag igång här nu med någon gammal sån här skiva som spelar att du måste ta ansvar för det du vill liksom, och håll inte på nu, var lat och sånt där trams.
Nej, men sen gick ju du och Elsa in och sen så satt jag i bilen och då kom vi in på, jag vet inte om det var före eller efter att du och jag hade varit lunchat, och då sa jag såhär, Freja liksom såhär, okej, det är viktigt för mig att du säger ja när du menar ja, det måste varit efter att du och jag hade träffats. Och så sa jag så här, ja, och sen ibland får man göra saker man inte vill, och ibland så kommer vi som föräldrar säga så här, att du får göra detta i alla fall. Detta är inte en av de gångerna. Mm. Liksom, att det är superviktigt för mig att du följer med till Ica. Så jag sa så här, så vad vill du? Och då hade hon ju massa rädslor. Mm. Alltså så här, nej, men ni kommer tycka att jag är oansvarig, eller ni kommer tycka liksom... Och jag bara så, fy fan, så parenting idiot.
Liksom. Toxic parenting. Och jag stod för den.
Ja,
kan du förstå det, Helena? Jag stod för den toxiska föräldraskapet medan Jan stod för det hälsosamma. Ja, så jag tror att ni har fått en bättre relation.
Ja. Du och det slutar efter med att hon gick in.
Och jag fick lära mig av dig, Jan.
Ja. Ja, att, nej, men då gick hon, för där fick jag liksom, tänk om hon sen träffar någon pojkvän och så ska de liksom så här, och så ska hon göra så, för att hela livet har hon liksom fått höra
så här,
säger jag fast
systemet,
ja, och det har vi ju sagt för länge sedan, Jan, att vi vill ju uppfostra barn som kan säga ifrån och som står för sina egna åsikter eller värderingar.
Men det är sjukt svårt, alltså jag är för fan 40 och jag firade sån seger en veckan då jag också blev inbjuden till en grej. Och jag var så här, rationellt så var det så här, ja. Och jag var så här, jag vill inte. Och sen så var det skitjobbigt så här, i 2 dagar. Så okej, ska jag skriva ett mejl att jag inte vill? Ska jag ringa att jag säger att jag inte... Och så kommer personen bli ledsen och så kommer jag inte bli inbjuden igen.
Du ställer till problem.
Och jag ställer
kanske
till problem. Och jag är ju egentligen duktig på det här, så det är egentligen...
Jag borde.
Mm. Och sen till slut så var jag såhär, nej, det var som den här tonen, jag vill inte.
Men vet du vad det roliga är, ju att rösten blir ju starkare och starkare ju närmare den här eventet man kommer. Det upplever
nej,
jag.
Det upplever inte jag.
Jag upplever det, nej. Och det är fruktansvärt. För då måste jag ju liksom till slut antingen dra mig själv dit eller cancel. Liksom, cancellera i sista minuten, och det är ju jätteotrevligt.
Ja, fast liksom. Karin, du har ju bara liksom inte fattat. Ska man slå ihjäl någon, då slår man ihjäl dem.
Vad tycker du nu? Vem ska jag slå ihjäl?
Nej, men så här, alltså, har jag då insett så att jag rationellt ska göra detta, ja, men då slår man ihjäl alla andra alternativ. Så att det,
ja, jag slår
inte,
aldrig ihjäl.
Nej, utan nej, du velar ju.
Du håller kvar.
Du håller kvar, för du kan inte släppa taget.
Jag hade
taget.
Nog dött på något vis som jag hade slått ihjäl den där
Ja, för så har jag gjort. Nej. Jag säger, nu gör vi detta, bit ihop.
Ja. Och så kör man.
Så här, apropå att vara snäll med sig, bit ihop och säg min favorit. Detta har ju varit min favorit i alla år. Det bara dök upp nu. Get your shit together. Det har varit min sån här, jag vill inte, jag är trött, jag måste gå och göra något här, jag vill inte plugga. Get your shit. Fan, den har jag inte haft på flera
år. Ja, men den är ju användbar i vissa situationer. Men...
Ja,
och precis som allting. Mitt favorit då de senaste åren har varit discernment, det vill säga urskiljningsförmåga. Att vara väldigt, väldigt noga med vad jag väljer och varför. Jag kan välja, get my shit together, just do it. Absolut. Men då ska det vara ett grundat beslut. Liksom. Det ska inte vara ett beslut som bygger på mönster som liksom är från barndom och jag har hört det och jag blev utstängd och mobbad. Alltså du vet, det ska inte vara
sånt,
jorden ska inte vara oren. Blomman ska vara planterad i en ny fräsch jord.
Liksom. Precis. Utifrån det kan jag absolut get my shit together och liksom göra någonting. Men då vet jag det. Och just som du säger, det där med relation och säga ja och säga nej. Ja, det har hänt i ett antal intima situationer att det har varit ja när jag har varit nej och tvärtom. Va? Och i skolan, samma sak där. Vi säger ju, skollagen säger att vi ska bygga så att säga demokratiskt, ansvarstagande, medborgare, bladibladi, vad det nu står där första kapitlet. Fast du måste säga, du vet, du har inte egentligen rätt att säga ja eller nej utifrån vad du själv, utan nu är det rast, nu är det lunch, nu ska du göra det här, nu måste du bryta för nu är det matte, va? Precis, så att liksom, jävligt kluvna besked vi får, så att säga, vi får, det är dubbelmoral någonstans, för vad skulle hända om vi hade ett helt skolsystem fullt med ungar som lär sig att hitta sin inre kompass? Det skulle vara jättesvårt inom ramen för systemet som systemet är uppbyggt. Men shit vad det hade gjort skillnad i världen. För jag tror inte att människor som är väl ankrade i sig själva, som står för sina ja när de är ja, står för sina nej när de är nej, att det skulle bli kaos. Jag tror inte att det skulle bli, du vet, det blir anarki. Nej, det tror jag inte dugg på, för vi har relation. Jag vet ju att du också finns. Jag kommer ju inte att säga ja om jag och jag, om det blir skit för resten. Då får jag ju hitta ett sätt att parera detta, göra det på något bra sätt. Va? Så jag tror liksom att just det där, ju mer grundad jag kan vara i mig, och igen, jag fyller 50 år, liksom, ja, det är kanske på tiden då att lära mig att säga ja, nej, liksom.
Ja, men jag upplever också så att det är ett roligare spel. Mm. Eller jag har hittat på också att...
Vad menar du med ett roligare spel? Jag håller med dig när jag hör det, men jag vet inte vad det beror på. Jag tänker så, ja, det är rätt.
Nej, men jag tänker att livet blir... Det är en sån grej, alltså om vi ska knyta tillbaka till det vi har pratat tidigare också, rikare liv, så tror jag att mitt liv blir rikare med det. Så, och det är inte alls liksom kopplat till ekonomin.
Mm.
Alltså så att det är ett sätt att liksom höja upplevelsen av ett rikt liv utan att behöva liksom tänka så här, om 10 år när jag har x kronor på kontot, eller liksom beroende på hur börsen har gått, utan det är ju någonting jag kan göra idag. Det är en av de där liksom så här, från sidan, att om jag tror att mitt rika liv kommer när jag har x pengar, vilket är liksom lätt när man lyssnar och följer på oss, så tror jag att detta ger kanske nästan lika mycket eller mer effekt på kortare tid. Men det kräver också någonting annat, det kräver en insats, det kräver mod att kunna säga nej när jag menar nej. Jag upplever att nejet är mycket svårare än jaet. I och för sig. Jag vet inte om det så bara slog mig nu.
Nej då. Jana kan vara jättesvåra också, kan jag bara villigt erkänna.
Är det så?
Jag vet inte, jag måste fundera på ett exempel liksom, för att förstå det.
Nej, kan inte jag.
Men det kan nog bero på rädsla och sånt, att man vågar kanske inte riktigt
ge sig in i någonting. Jag har ju min skam.
Ja.
Så säga ja när jag vill något för att jag vill något. Oh, ja. Du vet. kommer yxorna och liksom hugger mig jämst med fotknölarna. Kan du ge något konkret
exempel?
Ja, men du vet, intim situation. Oh, kan du röra mig där?
Mm.
Lite mer av det där. Vad så? Sånt får man inte säga, du vet, jag är duktig flicka och präktig och hela min vippen, inte kan jag.
Ja, precis, så att jaet behöver inte vara svaret på en fråga.
Nej.
Utan jaet kan vara liksom att...
Ta för sig.
Ja, men ta för sig eller uttrycka en önskan, precis, eller att uttrycka precis, ett behov.
Va? Precis, behov, begär.
Next level shit,
definitivt. Och jävligt spännande, för jag tror att det egentligen är, för mig så är detta ett inre spel.
Ja.
Och säga ja när jag ja och nej när jag. Det handlar om mig i relation till mig.
Mm.
Sen om jag agerar på det utåt eller inte, det är liksom nästa steg. Men om jag inte ser och känner när jag är nej eller ja, så finns det ju inte en chans att jag liksom kan ta det till den yttre relationen heller.
Mm. Och sen gör det omöjligt för den andra. Dessutom så här, för man kommer vara otillfredsställd.
Ja, precis,
och så blir så här.
Precis, du borde fatta vad jag tänker. Mm. Har ju aldrig funkat hittills, va?
Nej, det är inte särskilt ansvarsfullt. Nej,
nej. Mm. Inte alls. Så det är verkligen ett sätt att ta ansvar för mig och alla mina relationer.
Mm.
Så shit alltså.
Mm.
Mm. Och igen, även här, jag hade ju aldrig kunnat komma på det här spelet som du kallade för 20 år sedan.
Mm.
Du vet, där var inte jag då. Så jag har ju skrivit, så att säga, Doing Gentle with an Edge finns ju som bok. E-bok och audiobok. Och hela grundpremissen är att detta inte är... preskriptivt, det vill säga du måste göra så här, då kommer du att sluta slå på dig själv. Nej, utan det är deskriptivt. Det är en beskrivning. Så här har jag gjort. Mm. Det här har funkat för mig. Och där kan man då, som om man relaterar till det, fundera. Hur skulle det här kunna se ut i mitt liv? Vilka av de här frågorna väcker någonting i mig som gör att jag kanske kan leka, testa på den där grejen. Jag kanske kan börja säga nej till den där. Alltså du vet, att man hela tiden, och jag tror det är det som är det relationsbaserade just där. Det är därför det är så viktigt att vi delar med oss av oss. Att jag delar med mig av mina känslor, mina rädslor, mina erfarenheter, så att du kan inspireras av det. Så att du kan få en idé. Och så tar du den och leker med det hos dig i ditt liv.
Mm.
På ett sätt som ser kanske helt annorlunda ut. Va? Men du fick en tanke av att, kan hon göra så? Kanske jag kan göra så här.
Mm.
Så jag tror det är därför som för mig är det väldigt, väldigt, det har varit avgörande. Som sagt, jag skriver mycket och jag skriver mycket om vad jag upplever i mig på ett ganska öppet och sårbart sätt. För att då kan jag också börja prata om det med människor. Och då igen får jag syn på nya saker om mig själv. Och liksom det kan sätta sig. Blomman kan plantera liksom lite djupare rötter i mig när jag delar mina upplevelser än om jag skulle hålla dem helt för mig själv.
Mm. Ja, men precis. Och sen blir det ju väldigt generöst och gör det ju enklare. Folk, när man tittar, så har hon tänkt, så har jag också tänkt.
Mm.
Liksom. Mm. Alltså jag tänker så att vi skulle kunna prata, nu har vi pratat 1,5 timme.
Mm.
Jag tycker det är, jag som var lite så orolig inför det avsnittet.
Kommer vi ha något snack om?
Jag bara så här, Helena, kommer vi ha så här, ja, och sådana, ja men du behöver inte förbereda något. Jag bara,
men Helena är också van vid.
Ja men precis, men jag var så här, jag klarar mig ända tills igår kväll att inte förbereda. Men i morse var så här, jag måste gå upp tidigare och förbereda. Så att det är liksom så här, alltså det var ju också apropå forumet, då skrev jag vid något tillfälle så här, tillit är bra och sen, eller tillit är bra, kontroll är bättre. Och sen är det roligt för jag vet att det är liksom folk som har jobbat med liksom typ insatspolis, och så var det någon som skrev så här, och razzia är bäst. men jag tänker så här, Helena, att vi ska runda av. Jag tror vi kommer behöva fortsätta prata om det här i kommande avsnitt. Men man kan hitta mer info om dig på tankespjärn.com. Mm. Jag vet också att du tar coachklienter ibland, att om man tycker att de här frågorna är intressanta så kan man anlita dig som coach. Och jag vet att vi har skickat allt från nära vänner till dig, till liksom folk på forumet. Så att det uppmuntras verkligen. Sen vet jag så här att du älskar ju böcker. Mm. Jag tror att du hade du inte förra året så att du läste en bok i veckan.
Förra året blev det 108 böcker.
Ja.
Så det blev 2 böcker i veckan,
ja,
med där. Lite råge.
Om du skulle säga, out of the blue, ett boktips.
Mm. Då säger jag det som har seglat upp som min absoluta, sätt mig på en öde med den boken så är jag nöjd och lycklig. Och det är Women Who Run With The Wolves av Clarissa Pinkola Estes. Ja, ja. Vi har snackat om den.
Mm.
Jag måste nog ha den i min bokhylla.
Ja.
Jag har läst den flera gånger, lånat på biblioteket 7 gånger typ.
Okay.
Så det är alltid kö på den.
Det är en bok som, ett, jag rekommenderar att man köper den. 2, jag rekommenderar att man har penna i hand och så gör man marginalia, så att säga, utropstecken och pilar och frågor. Jag har ingen bok som är så hundörad som den. För att där finns nästintill inte en sida som jag inte hittar någonting som är av liksom vikt.
Mm. Coolt. Det är, till mig
det
jag
är den även för män.
Ja. För det är det som har varit så intressant. Jag är i slutet av en bokcirkel på denna boken tillsammans med en ung manlig vän som har varit helt fantastisk. Vi har haft bokcirkel på varje kapitel.
Mm-hmm.
Och det har varit helt fantastiskt att få, jag då, så att säga, fyller 50 år, kvinna, mamma, hela den biten. Och så har du här 24 år, man. Ingen familj, ingen liksom fast relation. Så här. Helt fantastiskt. Det har varit oerhört berikande att så att säga, sätta till den aspekten till att prata kring varje kapitel i den här boken. Och jag,
alltså så här, vad handlar den om? Jag vet att du har pratat om det.
En sydamerikansk psykolog som har, hon har tittat på massa sagor och berättelser som finns liksom i kulturen sen väldigt lång tid tillbaka och tittat exakt på vad betyder de här för människan och psykologiskt, vad betyder de här sagorna liksom.
Ja. Och så utgår hon ifrån The Wild Woman, alltså den vilda kvinnan som är en av arketyperna.
Mm.
Så att, och hon är jungiansk psykolog,
därav arketyper.
Ja, precis, ja. Så hon pratar egentligen mycket om värdet av att bygga sig en relation med de inre bitarna av en själv. Det är egentligen det den går ut på. Så plockar hon då in sagor. Liksom gamla sagor.
Så det är ju liksom sådana, vad ska man säga, det är ju berättelser som kommer någonstans inifrån som vi berättar för varandra och som säger någonting om vad det är att vara människa.
Ja. Och jag har aldrig fattat det. Alltså du vet, jag kan lyssna på Rödluvan och tänka, jag fattar inte vad den handlar om. Men hon förklarar den så att man fattar vad handlar de här olika stegen om egentligen.
Ja.
Jag så förstår den att jag gillar den.
Det här är extrem finess för mig. Jag vill ju bygga historier. Så då läser man den boken. Men jag läste faktiskt den boken för att jag hade en terapeut direkt efter att jag hade fått barn. Och så sa jag så till henne, så jag drömde typ varje natt om att jag går ner i underjorden. Sa jag till henne och bara,
det är
du ska läsa
lite.
Denna boken. Sen så var det liksom kört.
Ja.
Då var man Wild Woman.
Okay.
Ja.
Är det så här kanske?
Efter att man får barn så kan det vara så att man går ner i en annan level liksom, på något vis. Eller, vad ska man säga? Det går nästan inte ens att förklara.
Nej, den är
jättesvår. För det är så en ordlös grej.
Jag tänker att det var väldigt långt från Johnny Torssells optionshandboken.
Det är ett kliv kan man säga. Men den funkar väldigt, väldigt bra på temat just det där att säga ja när man är ja, nej när man är nej. För det är egentligen det som hon i grunden pekar på, vikten av att jag hedrar mig själv och mina behov.
Mm.
Och inte bara kör på och gör det där. Jag ska och borde och så vidare för alla andra. Jag måste ner och se till att jag får näring från så att säga, jorden jag är planterad i. Och det gör man på olika vis. Men du behöver göra det. Liksom.
Mm.
Så för mig har den varit helt... Jag läste den första gången förra året. Och sen så då, nu håller jag på i ett år och läsa den ett kapitel i taget och pratat om det. Och jag kommer fortsätta. Så är det någon som är sugen på att vara med i en bokcirkel, ett kapitel i stöten på den, på engelska, Så tjoa, för jag kommer vilja fortsätta. Jag är inte klar med den boken.
Mm. Nej, det är nog inte jag heller. Vi kan prata senare, Helena. Jag tänker det finns också en Wild Man. Ja. Jag vet inte om det finns någon bok. Säkert.
Iron John.
Ja.
Robert Blunt. Järnhans. Ah. Precis, är en av motsvarigheterna. Mm. Jag har inte läst den än.
Ja. Jag har nu läst den för länge sedan. Ja.
Mm.
Okej.
Okay. Ja. Så här mest annorlunda.
Jan vill nog.
Nej, jag bara så här fick upp så här, Daniel Kahneman har en ny bok. Och
ja. Massa, ja. Jo, men, den har jag inte läst än.
Du kommer ju från ditt håll. Liksom, ja, ja. Med all den skatten som finns i ekonomi jag måste ändå och psykologilitteratur.
Absolut, men jag måste ändå säga att ni har ändå sålt in den. Alltså jag vet att du har läst den. Om du hade frågat mig så här, ja men den har Karo läst. Men jag hade liksom kategoriserat det som en Karo-bok. Nu blev jag ändå lite sugen.
Ja, den är viktig.
Bra. Nu tänker jag att vi rundar av.
Ja, jag tror vi ska göra det.
Så att ett fantastiskt stort tack till dig, Helena.
Tack.
För att du har hängt här och för att du är vår vän och för att du hänger i forumet och gör, liksom håller de andra flaggorna. Liksom, det är superviktigt. Så att, tack för det. Och tack till dig också som har lyssnat och hängt med oss här och fick ett avsnitt som du förmodligen inte förväntade dig. Men det är en av charmen med den här kanalen.
Ja, och det är ju lite tankespjärn, tänker jag.
Ja.
Ja.
Så, varsågod.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.